Hej och välkomna till Kungligt
med Jenny Alexandersson
och Sara Eriksson.
Världen har ju förlorat en prinsessa och Carl Philip och Sofia avbryter ett samarbete efter en stor skandal. Harry och Meghan firar 2 år som gifta och prinsessan Eugenie har inspirerats av den svenska kronprinsessan Victoria.
Ja, och i Norge så fick vi åter se den norska kungafamiljen. Sarah Ferguson har lanserat barnböcker och drottning Elisabeth, hon har avslöjat vilken som är hennes favoritblomma. Här i Sverige så blir det ett annorlunda nationaldagsfirande, men vi kan räkna med att se kungafamiljen. Ja, vi har ju en hel del att prata om, trots att det inte ens gått en vecka sedan vi pratade sist kungligt.
Så är det, och vi fortsätter ju spela in podden på distans. Det är därför ljudet är lite annorlunda, men vi hoppas ni har överseende med det.
Jag hoppas ju att vi slipper renoveringsljuden från mina grannar. Det har hänt i tidigare avsnitt och jag räknade faktiskt, Jenny, och det här är 10:e avsnittet som vi spelar in på distans.
Det är inte klokt. Jag saknar att se dig i studion, kan jag säga.
Och jag saknar att se dig. Det blir ju ett helt annat samtal när man har ögonkontakt och det blir en helt annan grej att få gå in i en studio. Vi sitter ju här nu på varsitt håll, fast i samma stad.
Och babblar. Och
babblar på. Men, men det är kul att vi ändå kan fortsätta och släppa avsnitt. Och det är väldigt roligt att ni fortsätter lyssna.
Det tycker jag också.
Yes. Men det är väl lika bra vi kör igång nu. Vi har ju så många ämnen att avhandla idag. Så att vi startar.
Vi kör.
Yes.
Ingen har nog missat det. Men förra veckan så erkände tv-profilen och entreprenören Paolo Roberto att han köpt sex. Och det är flera företag som han har jobbat tillsammans med som nu bryter samarbetet med honom. Med all rätt, kan man ju säga. Mm. Och det är många butiker som har slutat köpa in hans produkter. Till och med plockat ner dem från butikshyllorna. Mm.
Och Paolo, han hade ju då en kunglig koppling, kan man säga. För han var ju tidigare en av frontfigurerna för prins Carl Philip och prinsessan Sofias stiftelse. Och deras arbete för dyslexi. Och den här stiftelsen, den bildades ju i samband med prinsparets bröllop i juni 2015. Och deras vision, det är ju då att alla barn och unga ska ha möjlighet att få vara sig själva. Och de fokuserar då på 2 saker. Det handlar ju dels om en tryggare och schysstare miljö på internet. Det är deras kampanj då, Nej till näthat. Samt en ökad respekt och förståelse för alla med dyslexi. Och då har de ju lanserat det här Dyslexieland.
Va? Ja, precis.
Och där var ju då Paolo Roberto för den sistnämnda en av frontfigurerna. Och då på stiftelsens sajt så kunde man se en leende Paolo Roberto på bild med ett citat där han berättar om sin kamp med dyslexin. Eller hur är ni?
Ja, och där sa han bland annat så här att visst fanns det många faktorer, men dyslexin var starkt bidragande orsak till att mitt liv började gå riktigt, riktigt dåligt, slutcitat. Mm. Och Svensk Damtidning, de var ju först med att upptäcka då att prinsparet var snabba med att plocka bort Paolos namn och bild från hemsidan. Och det kan jag väl känna, det är snabbt jobbat, men det är också bra, för prinsparet vill ju såklart inte förknippas med en sexköpare.
Nej.
Och de måste ju kunna lita på att de som de väljer att samarbeta med inte är kriminella. Och Aftonbladet var i kontakt med hovets informationschef Margareta Thorngren. Och skickade via sms det här meddelandet. Han har självmant berättat om händelserna, vilket inte går i linje med stiftelsens verksamhet och värdegrund, slutcitat. Och ja, så är det ju onekligen. Och jag kan bara tycka att det är så sorgligt. Det är ju inte första gången man ser någonting sånt här, men det är så sorgligt att en person utåt sett då står för bra saker men håller på och smusslar med skit bakom kulissen.
Mm.
Och det faller ju tillbaka på andra människor de jobbar med och umgås med, såklart.
Såklart. Så att det där var prinsparet snabba med att plocka bort honom som medarbetare, eller hur man ska kalla det. Och det är väl med all rätt.
Verkligen.
Mm. För att prata om något ett mer härligt ämne och lite gladare inslag än det här hemska som Paolo har bidragit med, så är det ju som så att när vi spelar in den här podcasten så är det också lite tidigare än vad vi brukar spela in, och det är på grund av Kristi himmelsfärd och allting. Men när vi spelar in det så är det heller inte vilken dag som helst, utan det är den 19 maj.
Och det är den dagen då Harry och Meghan gifte sig för 2 år sedan.
Ja, precis. Och vid den här tiden, ja, på förmiddagen för 2 år sedan, då var det ju full rulle för oss båda. För vi befann oss då tillsammans på Aftonbladet för att sända live då från hela bröllopet. Storbritanniens prins Harry skulle ju äntligen få säga ja till sin Meghan.
Och det var ju miljontals människor som följde den här historiska vigseln i St. George's kapell vid Windsor Castle.
Ja.
Och jag kommer ihåg när paret klev ut på trappan och man fick se en härlig bröllopskyss. Och de symboliserar på något sätt moderna kungligheter, en uppdaterad version av det annars lite konservativa brittiska kungahuset.
Ja, verkligen. En brittisk prins hade fått lov att gifta sig med en frånskild amerikansk skådespelerska. Och det låter ju inte så konstigt i våran värld såklart. Men i den kungliga världen så var det ändå en stor händelse. Och någonting som du säger som kändes väldigt modernt och rätt. Och paret önskade sig ett riktigt sagobröllop. Och de fick ju hela den grejen. Och de fick till och med den här kostsamma och ifrågasatta kortegen.
Mm.
Men vi hade ju en väldigt härlig dag. Det var väldigt varmt, kom ihåg. Men vad minns du mest från den här dagen, Jenny?
Ja, men det är alltid väldigt speciellt med såna här riktigt stora kungliga bröllop. Det samlar så många. Jag tror att om man ska räkna med alla tv-tittare och folk som var där, alltså det var nog över 500 000 som såg dem.
Ja.
Och jag minns att jag tänkte att det här paret har ju alla möjligheter att skapa något alldeles eget i det brittiska kungahuset. De står för någonting modernt och någonting nytt. Och jag tänkte att Meghan, hon skulle bli ett friskt inslag i kungafamiljen och att prins Harry nu äntligen hade hittat hem. För att han såg så oerhört lycklig ut. Och jag minns att jag tänkte att nu börjar ett helt nytt kapitel i hans liv. Och med allt det jobbiga bagage han burit med sig så är han verkligen värd det. Och så blev det också, men kanske inte riktigt som man hade tänkt.
Nej. Och jag minns att det var ju otroligt fint väder, både här i Sverige och också i Storbritannien. Och en sån här detalj som jag plockade med mig, det var ju att Meghan hade ju valt att sy fast så här blomdetaljer i den här 5 meter långa vita silkeslöjan som hon bar. Och det var då 53 stycken blommor som alla då representerade de här 53 länderna i det brittiska samväldet. Och det på något sätt kändes ju som att hon, likväl som att världen öppnade armarna för Meghan, så kändes det också som att Meghan öppnade armarna för den här kungliga världen och det brittiska samhället som också liksom kungahuset på något sätt är en symbol för i Storbritannien. Det var väldigt fint. Och som du sa, Jenny, så jag tyckte också att paret såg så himla lyckliga ut och väldigt lugna i den här situationen. Det är ju många blickar på dem, en stor händelse, men just det här lugnet och tryggheten. Och jag tyckte även att det var väldigt fint att Meghan skred fram till altaret ihop med Harrys pappa då, prins Charles, eftersom att Meghans far själv inte närvarade vid bröllopet efter då alla bråk och turer och sjukdomstillstånd och allt vad det var.
Ja, och det kändes ju väldigt självklart på något vis.
Ja.
Man hade ju inte kunnat ana att det här paret knappt 2 år senare skulle storma ut ur kungahuset.
Nej, och om man tänker där då så ville de ju ha det här stora bröllopet. De ville ju ändå ha den här mediala uppmärksamheten som den typen av bröllop bidrar till. Det var ett storslaget bröllop. Det var liksom ingen liten tillställning som man ändå kan tänka sig när man tittar i backspegeln att de kanske hade velat ha det. Utan det var ju ett självklart val från parets sida.
Mm. Men om man tittar i backspegeln så, alltså den här förändringen, den kom ju inte som en blixt från klar himmel, utan det är ju så att Harry är väl den av bröderna som har varit mest öppen med att han har svårt för fotografer, han har svårt för media, och han kopplar ju detta mycket till vad som hände hans mamma, prinsessan Diana, när hon dog i en olycka 1997. Och redan, jag tror det var 2017, så i en intervju med tidningen Newsweek, då antydde ju prins Harry att han inte riktigt tyckte om att vara en del av den kungliga familjen. Och han sa någonting då om att vi är involverade i att modernisera den brittiska monarkin. Vi gör inte detta för oss själva utan för folket. Och han hade fått frågan då om det är någon i den kungliga familjen som vill bli kung eller drottning. Mm. Och då hade han ju svarat helt ärligt att jag tror inte det, men vi kommer att utföra våra uppgifter vid rätt tidpunkt.
Just det. Ja.
Det, det säger väl ganska mycket om hans inställning till kungahuset.
Men på ett sätt är det ändå bra att lyfta det, för att Meghan blir ju i mångt och mycket den som blir så här utskriven eller utmålad som liksom en ny Wally Simpson, som att det är hennes fel att allting sker och att det inte sker något samspel med Harry. Och man får inte heller glömma bort att han har varit väldigt öppen och tydlig med den här, ska man säga, att han har känt obehag inför vissa situationer redan innan hon klev in i hans liv.
Det svåra här är väl att hon vet ju, hon känner ju världen utanför kungahuset utan och innan. Ja. Det svåra för honom är att när han tar det beslutet att lämna, så har han ingen aning om vad han ger sig in i.
Nej.
Eller ger sig ut i.
Ger sig ut i snarare, ja. Ja, precis.
Utan det är ju en helt ny värd för honom såklart. Ja.
Och när paret då, det var ju nästan på pricken ett år efter bröllopet, fick sin son Archie, så valde ju de heller inte att ge honom sonen titeln Earl of Dumbarton, vilket han blev tilldelad. Och det kan vi också tänka sig att man redan där borde ha förstått var det skulle braka iväg.
Ja, men precis.
Och numera så bor ju paret i Los Angeles och de har ju själva valt att inte längre utgöra en del av kungahuset.
Ja, fast det vill jag nog lägga in en brasklapp.
Ja.
För de ville ju kliva ut ur det här kungliga livet. Men i det här första brevet eller första pressmeddelandet de skickade ut så menar de ju på att de skulle fortsätta vara kungliga och stå med ena foten, alltså en fot i båda världarna. Mm. Så det är egentligen drottning Elisabeth som har tagit det beslutet att de ska lämna kungahuset helt.
Men där undrar man ju, precis som du säger, att de vill ju först då titulera som senior royal, så bara backa lite men fortfarande tjäna drottningen. Det är ju helt rätt. Men vad hade de tänkt då? För man kan ju tänka sig att LA redan då fanns med i tankarna, men att det kanske utåt sett lät lite bättre att först flytta till Kanada. Det är lite den uppfattningen jag har fått i alla fall, att det kändes som att LA skulle ha slagit lite väl hårt.
Ja, det tror jag med.
Liksom att vi
det
drar till Los Angeles.
Ja. Strategiskt beslut.
Men just att, hade de då tänkt att de skulle bo i LA och sen klippa lite band och drottning Elisabeth lite här och var, men ändå få spela in Disney-filmer?
Jag tror att de såg framför sig en väl avvägd mix av det kungliga livet och det privata livet.
Ja.
Men jag menar, det är ju omöjligt. Det är ju helt och hållet omöjligt. Så att deras syn var väl ganska naiv i det. Men det går ju inte att lyckas med en sån.
Nej, och där menar jag förstår att Meghan då, hon har ju bara varit en del av familjen då i tre år lite drygt blir det väl. Men att Harry borde väl kanske ha lärt sig och förstått sedan barnsben hur det funkar och vilka regler det är som gäller. Och framför allt hur man håller sig på god fot med det brittiska folket. Men ja, som sagt, nu firar de 2 år som gifta i Los Angeles.
Ursäkta mig.
Det hostas ja, alltså, det är lite så.
Ja, men precis. Ja, nej men precis. Nu bor de i Los Angeles och de bor i en stad där det finns tusentals paparazzis, det som de vill undvika. Ja. Men ja, det var deras val.
De ska tjäna nu sina egna pengar. I och med att det har blivit så att drottning Elisabeth fick ta beslutet åt dem att det blir inget mer den här plocka russinen ur kakan situationen. Och i samband med bröllopet 2 år sedan så fick de ju även ta över Frogmore Cottage, vilket är en väldigt stor och fin villa, för de inte ville bo på Kensington Palace. Och paret fick ju då totalrenovera den här villan och flytta in i sitt då drömhem.
Men i samband med den här brytningen med kungahuset så blev det ju bestämt att det här paret, de ska betala tillbaka den del som bestod av skattepengar som stod för renoveringen. Och nu har de då börjat betala tillbaka de pengarna. Det sker inte i en klumpsumma utan det sker med 200 000 kronor i månaden. Och i den pengen ingår även hyra som de numera ska betala då till drottning Elisabeth. Och jag tror det var i Daily Mail jag först läste om det, men den tidningen hade gjort en uträkning att det kommer ta 11 år för Meghan och Harry att betala av skulden om de ska hålla det här tempot. Mm. Och i samma artikel så avslöjades det också då att Harrys pappa, prins Charles, fortfarande skickar pengar till sin son.
Ja.
Men framöver så räknar ju alla med att Harry och Meghan ska dra in sina egna pengar. Det kommer de inte ha några problem med att göra.
Nej.
De är ju liksom the it.
Jag läste någon så här artikel, det var också någon på någon brittisk sajt, så här att kommer Meghan Markle att bli världens största influencer nu?
Ja, kanske. Alltså, menar på, kanske det, om det är det de är ute efter. Det skulle kännas jättetråkigt om det är så. Mm. Jag funderar också på, för hon är ju tydligen inriktad på att hon vill börja spela in film igen. Ja. Hur kommer det, alltså vilka roller skulle hon kunna ta när hon ändå har den här kungliga kopplingen? Det blir jättesvårt.
Ja, men helt plötsligt så liksom räknas väl hon in i den här riktiga skådespelerska eliten och kanske kan få de flesta erbjudandena, tänker jag, just för att de vet att om vi bara sätter in henne här så kommer det sälja som
ja, det kommer ju dra så mycket folk. Men hon kommer ju inte kunna göra nakenscener. Hon kommer inte kunna
det vore
göra,
lite det konstigt.
Ja, men jättekonstigt. Det är så mycket hon inte skulle kunna göra.
Men det som är så, det man tänker på när man hör hela det, man tänker tillbaka på hela deras story och det här glada bröllopet och allt det där. Man får ju riktiga sådana här Grace Kelly-vibbar. Just den här skådespelerska längtan och kungliga guldburen som inte passade alls och så vidare. Det är liksom lite de vibesen ändå.
Ja, men verkligen. Mm. Meghan är ju lite mer viljestark, färgsprakande och liksom passionerad, tänker jag, än Grace Kelly. Men jag håller helt med dig. Det är ju lite som att historien upprepar sig.
Ja, verkligen. Men Prins Harrys kusin, prinsessan Eugenie, som är då dotter till drottning Elizabeths son, prins Andrew, som vi ständigt pratar om på grund av att han ofta hamnar i blåsväder. Hon har nu beslutat för att hjälpa till i coronakrisen. Och hon har gjort det flera gånger faktiskt.
Hon kanske har inspirerats av kronprinsessan Victoria.
Mm.
För tillsammans med sin man Jack så har hon packat matlådor som delas ut till behövande i krisen via Frälsningsarmén. Mm. Och hon har ju gjort något uttalande där också, för att hon har konstaterat att Frälsningsarmén har funnits där sedan 1865 med öppna dörrar för att hjälpa så många människor. Och så berättar hon att hon har sett det här engagemanget och när hon då fick en inbjudan att komma till deras nystartade avdelning för att packa paket, så hade de då kastat sig över den här chansen.
Mm. Det skriver hon då via sitt Instagram-konto. Och då har ju då hon och Jack tillsammans med andra frivilliga hjälpt till att packa den här maten som sedan fördelas till Frälsningsarméns viktiga och välbehövliga soppkök som ser till att tusentals människor får mat i Storbritannien. Och vår kronprinsessa gjorde ju faktiskt en liknande insats vid Stockholms stadsmission tidigare under den här krisen. Och vi har ju faktiskt sett Eugenie då tillsammans med sin mamma, Sarah Ferguson, det som delat ut godis till vårdpersonalen i Storbritannien och ja, men, hyllat och hjälpt till och liksom uppmuntrat dem som nu jobbar med att bekämpa den här pandemin.
Men coronaviruset har ju också satt en del käppar i hjulet för den brittiska kungafamiljen, för att Eugenies syster Beatrice, hon skulle ju ha gift sig med sin fästman Eduardo Mappelli Mozzi. Och det datumet var satt då till den 29 maj.
Mm.
Men man har beslutat sig för att skjuta upp bröllopet. Därför att det blir helt omöjligt för hans släktingar att resa in i Storbritannien. Det blir också svårt för alla gäster att samlas. Så man har inte satt inget nytt datum.
Nej.
Och det finns ju inga direkta planer på att man ska byta plats eller anordna en annan typ av bröllop. Utan det är väl så att det funkar inte att ha en sån ceremoni just nu, utan vi kommer ju få besked framöver hur det här paret väljer att göra.
Ja, precis. Och det var en talsperson för det här paret som sa till People att paret tänker inte ens på bröllopet just nu. Det kommer en tid för att ordna om allt detta, men inte nu. Och man kan ju tänka sig då om stora delar av hans släkt befinner sig i Italien och de själva i Storbritannien. Det har ju varit, liksom, folk har suttit i karantän. Det är klart att man inte riktigt fokuserar på att kunna ha ett storslaget familjebröllop. Det är inte riktigt i pipen just nu. Men
vi får se. Och vi stannar i den familjen lite grann, för att vi nämnde ju Sarah Ferguson. Och det är ju mamma då till Beatrice och Eugenie.
Yes.
Hon har ju skrivit ganska många barnböcker tidigare. Nu har hon ju signerat ett nytt bokkontrakt med australiensiska Serenity Press. Och det här kontraktet gör att hon ska skriva 7 barnböcker. Och det är böcker då som riktar sig till barn från 8 år och uppåt. Mm. Och de här böckerna, de ska inspirera barn till att vara snälla, känna empati och respekt för varandra. Och ha liksom centrala teman som lycka och självkänsla. Ja. Och det tycker jag låter väldigt bra.
Och hon har då gett lite intervjuer i samband med den här då första boklanseringen. Där berättar hon, pratar ganska öppet om det här med ensamhet och att hon till och från känner sig väldigt ensam. Och i en av de här böckerna då så skriver hon om hur det är att uppleva ensamhet. Och då för att liksom det ska involvera barn så använder hon sig då av ett träd som ska få beskriva den här ensamheten där människor bara går förbi och egentligen inte ens lägger märke till det här stora trädet. Mm. Och en annan bok som hon har skrivit handlar även då om att minska plastanvändningen i världen. Och det här är någonting som hennes dotter Georgini brinner för. Så det är liksom fristående böcker men med olika ganska tydliga teman.
Mm.
Och hon sa ju då också i samband med den här intervjun om att hon, jag tror starkt på att det måste finnas mer vänlighet i världen, sa hon. Och hon sa även att så här, varför ska någon hånas för att de exempelvis har rött hår, en vårta på hakan eller gomspalt? Jag vill att barn ska se att det är okej att vara annorlunda. Och här tänker jag liksom, hon själv är ju rödhårig. Och jag undrar, jag får liksom lite så här vibbar till att hon kanske själv har fått utstått ganska mycket av det här. Och det vet vi att hon har fått i samband med att hon, hon hade liksom svårt att bli accepterad i den brittiska kungafamiljen. Hon målades ofta upp som det här svarta fåret som pratade för mycket och sa för mycket till media och sådär. Så att hon kanske faktiskt i mångt och mycket beskriver lite av sin egen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Mina känslor.
Ja, men det är nog mycket egen erfarenhet som ligger i de här böckerna. Jag vet inte så mycket om hennes barndom, så där har jag svårt att säga någonting om det. Men det är ju som du säger att hon har ju fått kämpa för att få någon slags respekt. Och det har ju varit perioder i hennes liv i kungafamiljen där det inte funnits någon respekt alls. Och jag tänker bland annat på hela den här historien med skilsmässan och hur hon fångades på bild då med en älskare som sög på hennes tår.
Ja, just det.
Alltså det blev så fruktansvärt rabalder. Men också, som ligger lite närmare i tiden, att hon försökte då sälja ut kungafamiljen. Mm. Hon blev ju lurad in i en situation där en reporter hade då förklätt sig till affärsman. Och Fergie sa då att för de här pengarna så kan jag öppna dörrar in mot min man och mot resten av kungafamiljen. Mm. Och det är så här saker som hon har gjort som kanske har liksom, hon har satt fälleben för sig själv. Mm. Men det är klart att då har ju respekten och definitivt respekten har försvunnit, men också har det väl kommit en ensamhet i samband med det också, i och med att hon faktiskt blev mer eller mindre utfryst i kungafamiljen.
Mm. Men det jag kan inte att bli också känna så här, är det så här en rad av ärlighetskyssar vi ser gentemot det brittiska kungahuset just nu? Harry och Meghans bok lär ju slå rekord och den öppnar ju upp för att vi kommer få ta del av detaljer och grejer som kanske inte borde lämna det brittiska kungahuset. Och sen nu då Sarahs böcker som förvisso är barnböcker men ändå belyser den här vikten av snällhet och acceptans. Och det är väl lite det Meghan tidigare intervjuer har öppnat upp för. Att så här, det är ingen som har frågat mig hur jag mår eller det är ingen som har sett mig riktigt. Så att man får lite de vibarna även om det är två helt olika böcker. Vi får se.
Mm. Vi får se. Ja. Det ska bli spännande att läsa. Jag ser fram emot de här två böckerna om Meghan och Harry.
Ja,
faktiskt.
Verkligen.
För det kommer ju även en bok i höst som är skriven av en kvinna som inte verkar stryka det här paret med hår. Så att den är nog lite mer avslöjande och lite hårdare mot paret.
Så man kan säga att det är liksom två böcker. En släpps där i augusti, sen en lite senare i höst. Jag tror att det är nog ganska två motpoler, skulle jag säga.
Mm.
De kommer nog inte
riktigt.
Man får
läsa båda, helt enkelt.
Det får man göra för att kanske någonstans landa i mitten. Det tror jag blir bra.
Mm. 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 Men vi ska också prata om sorg. Det är nämligen så att världen har förlorat en prinsessa. Det är prinsessan Maria Petrovna Galitsine som bara var 30 år gammal när hon avled. Och det här är ingen prinsessa man kanske känner så väl. Men hon var dotter till prins Piotr Galitsine och ärkehertiginnan Maria av Österrike. Och det betyder att hon är barnbarn till Karl den första Österrikes sista kejsare. Mm.
Och Maria, hon föddes ju då i Luxemburg efter att hennes gamla föräldrar tvingats lämna Österrike i samband med första världskriget. Och prinsessa Marias liv har inte präglats av hennes kungliga bakgrund alls, utan hennes syster, prinsessan Tatina, har berättat i en intervju med The Houston Circumcise att de
Chronicle?
Alltså snälla.
Nu kommer vi till namnen igen.
Det är inte min grej. Men hon har då berättat att hon hade en helt normal uppväxt och att egentligen enda gången som de blev påminna om sin kung... Hör du mig? Är du kvar? Det ringdes här, ska vi se. Så är det på hemmakontor, vi fortsätter. Hon berättade då att enda gången de blev påminna om sin kungliga status när de blev sin till kungliga bröllop. I övrigt så levde de ett ganska så normalt liv.
Ja, Maria och hennes familj, de har ju bott i Ryssland ganska länge. Jag tror hon flyttade när hon var 5 år gammal. Men hon har ju då som sagt även bott i Houston i USA. Och det var där hon träffade sin man, Rishi Singh. Och i samband med det giftermålet då bytte hon namn till Maria Singh. Och Daily Mail då rapporterar att hon dog efter att drabbats av en plötslig hjärtaneurysm. Och det var bara 6 dagar före sin födelsedag. Så hon avled på morgonen. Usch,
så hemskt. Och familjen har ju då skrivit en dödsannons där de då skriver snälla be för Maria. Så att det här är ju otroligt tragiskt.
Ja, och hon hade ju en liten son som hette Maxim och var 2 år som hon hade då med sin make. Så att det är
väldigt,
en tragedi.
Väldigt hemskt. Det är alltid otroligt så svårt tråkigt att gå över till ett annat ämne när man har pratat om någonting så sorgligt och så tungt. Det är liksom en svår övergång.
Ja, det men här hoppar vi från högt till lågt.
Yes, kungaparet här i Sverige befinner sig ju, som vi pratat om tidigare, sedan en tid tillbaka på Stenhammars slott utanför Flen. Och där är ju nu även kungens syster Birgitta.
Hon har flyttat därifrån nu faktiskt. Ja, för att hon bor numera i München hos sin ena son. Men jag tror hon var det ganska länge.
Ja, vi såg henne, prinsessan Birgitta bland annat, när kungen fyllde år. Då var ju hon med ute där på trappen i Stenhammar. Men hon bor ju vanligtvis i Spanien, ska ju sägas. Och hon tog sig då till Sverige innan pandemin bröt ut och Spanien införde utegångsförbud. Men som sagt, nu är hon då i München. Det var mer än vad jag visste. Det är bra, Jenny. Och kronprinsessan Victoria och prins Daniel, de jobbar ju på hemmet från Haga slott och har deltagit i flera möten och konferenser online. Och kronprinsessan, hon har ju faktiskt hållit flera tal under krisen via videolänk.
Och vanligtvis så är ju kungen och kronprinsessan de som arbetar mest i kungafamiljen och de är ansiktet utåt för kungahuset. Men sen tog ju kungen där beslutet att skala ner det kungliga huset. Och det har ju blivit ännu mer fokus på kungen och kronprinsessan efter det. Men sen när coronapandemin kom och lamslog hela världen, då har vi ju inte sett kungen och kronprinsessan tillsammans. Därför att man tog beslutet att de ska inte jobba tillsammans. Kungen är i riskgrupp. Och man vill också vara säker på att man har en frisk statschef. Man har en frisk tronföljare. Och man vill inte att de ska...
Men den här veckan så har ju då kungen och drottningen, kronprinsessan och prins Daniel tillsammans deltagit i ett videosamtal under onsdagen med sändningssekreterare Göran K. Hansson och representanter från Kungliga Vetenskapsakademin. Så att här får vi faktiskt se dem allihopa samlade i ett jobbsammanhang igen. Vi har ju tidigare bara sett det i mer privata sammanhang som via posthälsningen och så vidare. Så att det är ändå kul hur man kan lösa det dessa tider och att de ändå då får jobba tillsammans.
Ja, och drottningen och kungen, de har ju tidigare berättat att de håller ju kontakt med familjen och alla barnbarn via video som Skype och sådär. Och som sagt, det såg vi i påskas då familjen skickade ut en hälsning till alla.
Och apropå att hela kungafamiljen brukar samlas så närmar sig ju faktiskt Sveriges nationaldag den 6 juni. Och vanligtvis så besöker ju kungaparet då en plats i Sverige under dagen och likaså brukar Victoria och Daniel göra det. Man brukar ju variera det lite. Men någon ur kungafamiljen brukar också alltid då öppna portarna till Kungliga slottet för allmänheten som då brukar ha fritt inträde till slottet. Och det blir inget av med något av det här i år.
Nej, så blir det ju inte. Därför att man kan ju inte heller ha ett öppet slott och samla massa folk när Nej. Det finns restriktioner kring hur stora grupper får vara. Men på kvällen så kanske man löser det lite annorlunda med det här firandet vid Skansen. Det normala firandet är ju inställt så att säga, men vi kommer nog räkna med att kunna se kungafamiljen på ett
eller annat sätt. Ja, det är synd, för där brukar vi faktiskt oftast se Madeleine. Hon brukar vara med ofta vid nationaldagsfirandet.
Och... Ja, och de kommer ju vara kvar i USA såklart.
Mm.
Men det kommer vara en tv-sändning. Men då kommer ju inte kungafamiljen fysiskt befinna sig på Skansen. Utan vi kommer se dem via länk.
På något sätt i samband med någon sändning tror jag att vi kommer få en glimt. Och det är både gott, för det gläder ju oss såklart. Och Norges nationaldag den 17 maj, det är ju en ännu större folkfesten vad vi har här i Sverige. Och det brukar ju liksom inte finnas en gata eller torg som står tomt. Men i år så fick ju folk hålla sig hemma och det ekade tomt i Norge, på Norges gator. Vi hade ju inte räknat med någon närvaro från den norska kungafamiljen, men vi blev ju faktiskt glatt överraskade när vi fick syn på dem.
Ja, för norska hovet, de hade hållit familjens schema hemligt just för att det inte skulle samlas några större folkgrupper vid de här platserna. Men det var så fint, för att kronprinsfamiljen hade ju klätt upp sig i sina byggnader, sina folkdräkter. Och de vandrade då ner genom allén vid Skaugum där de bor. Och så var hundarna Millie och Muffins med också. Även de var uppklädda med röd, vit, blå och rätt runt halsen. Och så hade man gjort så snillrikt då att 49 människor hade samlats med avstånd då till varandra för att vinka till familjen. Så det var ändå,
ja, det
var ändå
lite publik där. Och norska folket, de blev ju väldigt glada då när kungafamiljen helt plötsligt dök upp också då på slottsbalkongen i Oslo efter en kortege i bil. Och kungaparet stod ju då väldigt långt ifrån övriga familjen just för att, ja men, hålla avstånd, leva som man lär. Och sen så sjöng ju då alla nationalsången tillsammans.
Ja, för det var väldigt fint det man hade anordnat. Man hade sagt då i hela Norge att klockan 13.00 så sjunger hela norska folket nationalsången tillsammans. Och då var det ju fint att kungafamiljen kunde stärka upp
det här. Ja, skicka lite hopp och värme i den här tiden. Och prinsessa Märtha Louise, hon närvarade ju då inte tillsammans vid familjens firande. Men via sina två Instagramkonton så delade hon ju ganska flitigt med sig av bilder under dagen. Och där var också hela familjen uppklädda i folkdräkt och viftade med norska flaggan.
Mm. Och sen hade hon lagt upp en bild på sig själv också. Det var en sån här vanlig selfie, jättefin. Hon stod där i sin dräkt. Och då så skrev hon att hon saknade Shamon Durek. Det är hennes pojkvän som bor i USA. Kommer du ihåg det, att Märtha Louise, hon fick ju ganska mycket kritik när hon i all hast flög över till honom. Det var ju innan länderna, precis innan länderna stängde sina gränser. Och nu har ju inte paret sett
så. Nej, men det är väl för att det är stängt åt båda håll. Hon ville väl då bara hinna dit för att träffa honom. För de förstod väl ungefär hur det här skulle, vad som skulle hända. Och att det skulle ta väldigt lång tid innan de fick ses igen. Men shamanen har ju ständigt i blåsväder. Vi pratade ju faktiskt om honom i förra veckans avsnitt också. För att han har ju pratat ganska mycket och fått mycket kritik för då sina uttalanden kring den här rådande coronapandemin. Där han menar att han såklart själv hade förutspått hela händelseförloppet och så vidare. Så att det är väldigt speciella uttalanden oavsett om man är ihop med en prinsessa eller ej. Yes!
Så är det. Och vi lämnar Norge och flyger över
enda
till flyget Storbritannien
som går för tillfället. Igen. Det tar vi. Yes!
Ja. Och för första gången då någonsin så öppnar inte Chelsea Flower Show så som vi är vana vid att se den. För den har ställts in för första gången sedan andra världskriget. Och Chelsea Flower Show, det är ju en jättestor trädgårds- och blomsterutställning i London. Den invigdes den 18 maj nu. Den har ju rätt många år på nacken, för den startade 1913. Och det är ju faktiskt en historisk händelse att den här utställningen nu ska hållas online.
Och den här showen, det är ju en av världens mest kända trädgårdsutställningar. Och under den här utställningens 5 dagar så besöks den ju vanligtvis av nästan 160 000 trädgårdsintresserade från hela världen. Och så ser det såklart inte ut i år. Och drottning Elisabeth, hon uppmärksammade det här på Kungahusets Instagramkonto. Där hon bland annat skrev hur mycket den här tillställningen betyder för henne och hela familjen. Samt att hennes farmor, då, drottning Mary, var den första att inviga showen. Och Elisabeth skriver ju då även att hon tror att Mary hade blivit stolt om hon såg dagens stora engagemang och popularitet i Storbritannien och hur många människor den här utställningen lockar idag.
Mm. Och sen kom vi till det mest spännande tycker jag, för att kungahuset har då avslöjat vilka som är favoritblommorna i familjen. Och drottning Elisabeths favoritblomma är liljekonvalj. Och den har ju en väldigt stark kunglig koppling på många sätt. För hon bar liljekonvaljer i sin brudbukett när hon gifte sig med prins Philip.
Philips.
Och det gjorde ju även drottning Silvia, kronprinsessan Victoria. Men den som kanske älskade liljekonvaljer allra mest, det var faktiskt prinsessan Lilian. Förlåt. Och man såg ju faktiskt att, och jag tror hon hade det i sin brudbukett också, men på hennes begravning så var ju också kyrkan prydd.
Och jag tror även att Kate bar det i sin brudbukett när hon gifte sig med William. Jag vet att det finns här speciella, Molton Brown till exempel, det brittiska parfym och tvålmärket. De har ju så här, något speciellt, de har en doff med liljekonvalj och då ska de vara plockade på samma ställe som Kates brudbukett plockade. Så det är en riktig sån royal-koppling. Ja, verkligen.
Wow.
Men vilken var prins Charles favoritblomma kan man ju undra?
Ja, men han gillar riddarsporre. Du vet, de här lite högre blå. De kan vara blå, de kan vara andra
färger. Jag tror jag
också
vet vilken där.
Ja. Camilla, hon gillar jättedaggkåpa. Det är lite så lägre grön växt. Ja, daggkåpa kanske de flesta vet hur det ser ut. Prins Edward och Sophie, de har azalea som favoritblomma. Och prinsessan Anne, hon älskar julrosor. Så det är en salig blandning.
Alltså azalea, det är tur att de är två som tycker om samma blomma. För jag brukar skoja och säga att om jag ska ha en sån blomma, då måste jag ta tjänstledigt. För den kräver så mycket tid. Ska ju vattnas hela tiden.
Ja. Men blommor som inte är så stora favoriter bland kungligheter, det är tydligen tulpaner. För vår svenska kung, han har sagt att han ogillar dem därför att de gnisslar så mycket.
Va? Jag tycker just att det är det här krispiga som är så läckert med tulpaner. Det känns så här krispigt och fräscht.
Ja, vårigt och härligt.
Det gillar inte kungen.
Men det kanske inte finns så mycket tulpaner ute på Drottningholm.
Jag vet
vårarna.
Inte, det finns en väldigt fin trädgård i alla fall.
Jag vet inte.
Ja, vad härligt.
Glöm inte heller att prenumerera på podden. Du kan klicka på prenumerera-knappen så missar du inget avsnitt. Och Kungligt släpps varje fredag.
Yes, det gör den. Och vi har ju fått in lyssnarfrågor och skicka gärna in fler frågor till kungligt@aftonbladet.se.
Och Rebecca, hon skriver så här. Hej, jag har hört någonstans att kungligheterna i Storbritannien inte får ha färgat nagellack. Något som Diana och Meghan gått emot. I Sverige ses både kronprinsessan och prinsessan Sofia med färgat nagellack. Vad är det som gäller?
Ja, precis. I Sverige så kronprinsessan bär ju väldigt ofta färgat nagellack. Lite så här korallfärger ser vi ofta ha. Och jag skulle säga så här att när Diana gick emot den här, ska man säga, klädkoden så tror jag att det var en större grej. År 2020 så känns det som att kvinnorna får välja det stilgreppet själva ifall att de väljer att ha målade naglar eller inte. Och framförallt här inom den svenska kungafamiljen så är det ingen som sätter sig emot det, och jag tror faktiskt att det börjar lättas upp även i Storbritannien också.
Den enda vi kanske inte får se i svart eller mörkrött nagellack eller neon, det är väl drottning Elisabeth då kanske?
Jag skulle bli förvånad ifall att vi såg drottning Elisabeth med sån gellack, lite långa kantiga naglar. Det kommer nog inte att ske. Nej. Nästa fråga är, det är Karin som skriver, hon skriver så här. Hej, jag undrar om Carl Philip får tjäna pengar på samarbetet med Oscar Kylberg.
Ja, Carl Philip, han har ju ett designföretag med sin kollega Oskar Kylberg, och ja, han får tjäna pengar där. Och det blir ju extra viktigt för honom nu när kungen har tagit det här beslutet att krympa det kungliga huset och också ta ner antalet på det som har tillgång till apanaget. Och ja, då är det väl jättebra att Carl Philip har ett eget företag som han kan tjäna pengar på helt enkelt. Men jag ska ju lägga till här, alla kungabarnen har var sin stor förmögenhet. Det är inte så att det drabbar någon fattig om han inte skulle få in så mycket pengar i sitt företag.
Nej, skulle designen gå lite dåligt så behöver han inte gå och panta burkar så att säga, utan det finns skrammel att ta av. hemma.
Ja.
Yes. Eva skriver så här: hej och tack för en bra podcast. Jag lyssnar varje vecka. Jag undrar om ni vet hur Victoriadagen kommer att firas i år.
Ja, det blir helt klart någonting annorlunda jämfört med tidigare år. Självklart går det inte att samlas så otroligt mycket folk på Soliden som det brukar vara. Det kan ju vara flera tusen tillresta turister och ölänningar som samlas där. Man hade ju tänkt att från början ändra spelplats för den här tv-sända tillställningen som är på kvällen och ha den vid borgruinen.
Just det. Nytt för i år nu, skulle det bli.
Ja, det skulle bli nytt för i år. Frågan är hur man löser det. Kanske blir det en tv-sändning utan stor publik. Jag tror ändå att vi på något sätt kommer se kungafamiljen. Men hur och på vilket sätt det återstår att se.
Ja. Nu hamras det här, ja. Då var det igång. Då tror jag att det var i slutet på avsnittet. Jag har fått en fråga faktiskt via mitt Instagramkonto. Det är då Jessie som undrar följande: lär du dig fortfarande nya saker om kungligheter som intresserar och överraskar? Och jag skulle säga att ju mer man följer de kungliga och ju mer man läser om det, desto mer överraskar man sig och blir förundrad över såväl historiska som nya händelser. Och också så här, ju mer man lär sig, desto mer inser man också att man aldrig kommer att kunna bli fullärd. För det finns så otroligt mycket att ta in. Och jag tycker det är nog det som också alltid har gjort att jag har fascinerats över det här. Det är så mycket historia och så mycket att ta in. Jag tycker det är väldigt, väldigt intressant. Och som vi har pratat om tidigare, Jenny, så befinner vi oss också just nu i någon situation där de här gamla konservativa kungahusen ska liksom in i en mer modern mall, att liksom följa tiden. Och det är ju väldigt, väldigt intressant och spännande.
Ja, men det är det. För att ett kungahus är ju av tradition lite mer konservativt och slutet, därför att man håller på gamla traditioner och det finns ju en poäng med att göra det. Men så ska man samtidigt då hänga med i det här den snabba tid vi lever i nu, och då gäller det att hitta någon balans, och det tycker jag är ganska fascinerande att följa. Till exempel så är ju bröllopet mellan prins Harry och Meghan en del av att modernisera ett kungahus, deras steg ut i kungahuset. Mm. Alltså det är mycket intressanta saker som händer, och också kungens beslut nu om att krympa det kungliga huset och hur det då går liksom för barnbarn och så vidare. Det är jättespännande.
Men det är det som blir så häftigt då när man, liksom, man följer den här moderna utvecklingen. Man följer ett kungahus som, särskilt i Sverige då, följer tiden, för Sverige tiden som vår kung själv säger. Och samtidigt i de här stunderna där, då bär de liksom juveler och diadem som har funnits sedan, ja, men liksom flera hundra år tillbaka och bär på en helt annan historia. Och samtidigt så kliver de in, de här moderna kungligheterna, i traditioner och vissa regler och sätt att vara som också är urgamla. Det är bara en häftig mix, tycker jag, som är väldigt intressant.
Verkligen.
Mm.
Ja, glöm inte att följa oss på sociala medier. Programmet är nämligen slut. Sara, var finns du?
Man hittar mig på Instagram där jag dagligen uppdaterar med kungligt nytt på royalistan.se. Och var hittar man dig, Jenny?
Jag finns också på Instagram och jag finns på kungligt med Jenny.
Bra!
Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ta hand om er, var rädda om varandra.
Ha en väldigt fin långhelg också, önskar vi er. Så hörs vi igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!